Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Ja, som ni har märkt nu har vi börjat gräva i vår historia här i Tyresö. Och då har jag kommit på att det finns väldigt många duktiga, levande människor som kan väldigt mycket om Tyresös historia. Så nu håller jag på att trakassera människor jag känner och säga, nu måste du berätta om allt du känner till. Och den här gången ska någon grillas. Nej då. Välkommen Hasse Strandell.
Tackar.
Varför har jag bjudit in dig? Vad har du haft för funktion i Tyresö?
Ja, jag blev anställd 73 och då som någon slags administratör på fritidskontoret. 6 trappor upp i kommunhuset.
Ja.
Och sen blev jag fritidschef 1980.
Just det.
Och från 80 till 2007 var jag fritids- och kulturchef.
Ja. Mm. Och det är en stor del av Tyresös historia, för att så fort jag intervjuar någon så pratar man om Tyresös föreningsliv. Det som var roligt faktiskt, alltså jag träffade dig för några veckor sedan och sen ringde jag upp dig häromdagen och sa hej, där är Ann Sandin Lindgren. Och då sa du så här, ja, ditt namn hör jag hela tiden. Hur kan det komma sig?
Jag måste ju säga, på äldre dag då så har jag uppskattat den här radion allt mer och framförallt under sena kvällar då, så kan man med fördel ligga och lyssna på, eftersom ni kör slingan i repris då. Så att man kan lyssna på flera program bakåt i tiden och även aktuellt. Och det gör jag då. Och där hör man Ann Sandin Lindgren.
Ja, jag vet. Och det som är roligt är att det är inte bara du som har oss på nätterna. Vi är ett bra sömnpiller för folk, har jag också fattat. Att jag, nej, men det här med att titta på något upphetsande tv-program på kvällarna gör ju att man kanske inte kan sova.
Nej, just det.
Och jag vet till exempel, förr så var det så att P1, de slutade ju sända en viss tid och sen var det bara vågskvalp. Och nu sänder de också på nätterna. Mm. Och jag vet den här P1-serien som heter Nordgren och Epstein på P1. Mm. De blev väldigt liksom förnärmade när han fick veta, ja, nu har ju fått många lyssnare och säger, det är så bra att somna till er. Men då ska jag tala om att det har alltid varit den här radions, en av våra bättre insatser i samhället. Så att, eller hur? Det är ett bra sätt att på kvällen när man...
Ja, absolut. Det har jag missat tidigare, så att det upptäckte jag på senare år.
Ja. Är det några speciella program som du uppskattar?
Ja, det är ju de som handlar om historien faktiskt.
Mm.
Häromdagen var det Exet, och det har du haft flera gånger, som ju var lärare på Nyboda då jag var igång, och det är flera såna här personer som jag har träffat tidigare som var intressanta att lyssna på.
Ja.
Liksom naturligtvis Magnussons historia från 20, 30, 40, 50-talet.
Ja, och nu kör vi mycket arkivpärlor. Jag håller på att gå igenom vårt arkiv. Det är därför jag håller på nu och försöker hitta människor. För det har jag upptäckt, att Åke Sandin, min far, intervjuade ju folk på 90-talet. Mm. Då var de i 60-70-årsåldern.
Ja, just det.
Och när jag kollar så lever de inte längre.
Nej.
Så nu gäller det att intervjua alla i 60-70-årsåldern som minns det Tyresö som vi tror ligger nära.
Ja.
Och det gör det inte.
Nej, alltså mitt minne håller ju också på att svika, så att det är bäst att skynda dig på nu.
Jag vet. Så därför tänkte jag att du och jag skulle prata lite grann om din yrkesroll sen. Men innan vi gör det måste ju alla Tyresöbor få lära känna dig.
Mm.
Ja, var någonstans stod din vagga, som man brukar fråga?
Ja, den stod i Dresden i Tyskland.
Skojar du?
Nej, jag var född 1943, före bombningen i Tyskland.
Var dina föräldrar från Tyskland?
Ja, nej, min far är tysk medborgare.
Men Strandell är ju inget tyskt namn.
Nej, det är min mammas namn. Hon har ju tagit tillbaka det naturligtvis när hon flyttade till Sverige.
Aha.
För att han fick inte följa med. Och de skilde sig, och sen träffade jag honom inte så många gånger, men ett antal gånger.
Men hur klarar han sig efter bombningarna i Dresden?
Jo, det gjorde han. Han var inte där då, men det bombades lite här och var.
Ja.
Men han klarade sig, ja.
För Dresden var det ställe när man är stort. Det var en fantastisk, vacker stad.
Ja.
En sån här gammal stad med fantastiska byggnader.
Ja, just det.
Och den blev bara grus.
Ja, det blev bara mos.
Mos av det, ja. Oj. Jaha, så där stod din vagga.
Ja, där stod min vagga.
Var hamnade du och din mor? Och...
Jo, i Stockholmstrakten då. Hon hade sina föräldrar här i Stockholm så att vi flyttade hem till dem då. Och sen blev det lite flera omflyttningar för att hon var ju ensamstående. Så ja. Att, och hade väl ingen högre utbildning men hon ägnade sig mycket åt... hushållsarbete i skolor och vi var på Vigbyholmsskolan ett år, vi var i yrkesskolan i Dalsland, Dalslånged. Och så här flyttade vi lite fram och tillbaks tills vi till slut hamnade i Stockholm tillbaka igen då.
Ja, hur gammal var du då när ni...
Ja, 10, 12.
Var någonstans då?
Ja, i Vasastan bodde min mormor och morfar och de ordnade så att vi kunde bo i samma hus där.
Jaha, så du växte upp, det är numera ett väldigt fint område.
Det är ett fint område där, det är det.
Det var lite fattigare, Vasastan var ingen sån där. För att en som har berättat om Vasastan, det är ju Roland Skytt.
Ja, just det. Mm. Det stämmer. Ja, jag tyckte nog att det var ganska fint där. Alltså.
Det var det?
Ja, på den tiden såg vi ju ner på Söder till exempel. Det var ju omöjligt att bo på Söder. Ja, okay. Där var ju slum och elände. Så att det...
ja. Men var gick du skolan någonstans
då? Ja, så småningom hamnade jag i Norra Real då.
Mm.
Och då var jag ju 12 år, var gick i första klassen i realskolan. Och sen ända upp då till studenten där. 63.
Och vad fortsatte du med efter studenten?
Ja, då ville jag bli lärare egentligen och läste ju då på universitetet historia, nationalekonomi, kulturgeografi och någonting mer just för att bli samhällslärare. Men det, då skulle man också till slut komma in på ett praktiskt pedagogiskt år.
Mm.
Och det var man fick söka och det räckte inte med examen på universitetet.
Alltså gjorde
så
inte.
Hårt var det.
Väldigt när, många ville bli lärare.
Ja, jag är ju så kallad filmag va? Och tänkte, jaha, nu kan jag ta det här året. Nej, då var det för många som hade sökt va? Så att de tog inte in fler med examen.
Fantastiskt, det är skillnad mot idag.
Ja, just det. Tänkte på det också. Nej, då fick jag ju tänka om, va? Vad ska jag nu göra då? För att det här hade ju föreställt mig 10-15 år att jag skulle bli lärare.
För det var ett väldigt fint jobb att bli lärare.
Ja, det var det, absolut.
För det var det man, läkare, lärare och sånt där ville man bli.
Ja, dessutom hade jag ju vikarierat väldigt mycket i skolor.
Oj, ja.
Det hade jag gjort, så att jag visste vad jag gav mig in på. Det var kul. Så att det blev till att tänka om. Och då öppnades ju hela den här, kan man säga, fritidssektorn i kommunernas regi. Precis i det varvet, 70-talet.
Vad då öppnades liksom?
Ja, då skapade man fritidsförvaltningar, fritidskontor, fritidsverksamhet.
Aha.
I kommunal regi. Kommunen la under sig allt mer verksamhet.
Så man anställde liksom tjänstemän som skulle syssla med det här?
Det var inte bara de på fältet utan man byggde ut kontor i de flesta kommuner som då administrerade hela fritidsverksamheten. Och i den vevan så hade jag tur att komma in då. Och då fick jag mitt första jobb i Sollentuna som fritidsassistent på fritidsgårdssidan. Och det var ju intressant. Hade inte sysslat med någon fritidsgård tidigare utan bara med egentligen föreningsverksamhet. Skapat Danderyds SKs handbollslag.
Du höll på med idrott själv också?
Ja, just det.
Vad idrottade du med?
Ja, det var handboll mest då.
Handboll mest, ja.
Men jag har hållit på nästan med... alla idrotter höll upp sig tidigare. Men det här var väl det som i min ålder gick bäst. Alltså.
Ja.
Och en gymnastiklärare frågade om jag inte kunde bilda den här klubben. Eller bilda den här sektionen i Danderyd sportklubb. För att han bodde där. Och jag bodde ju norr om stan också. Så att
ja, det var nära.
Det var nära och bra. Så det blev en sektion som var väldigt duktig. Och vi hade ett flicklag och ett pojklag och ett seniorlag som gick från division 7 till division 3, rakt upp.
Ja, men hur gammal var du då när du höll på med det?
Ja, då var jag alltså 30 år va? Och när jag då sökte jag från Sollentuna hit, för det var ju ett bra trappsteg uppåt.
Kände du till Tyresö och Bollmora?
Nej, det gjorde jag inte, annat än Tyresö IF som handbollsklubb. Ja. Kände jag till. Och hade varit och spelat mot dem.
Tyresö var ju ett sånt där ställe dit inte alla hade varit. Vi var ju liksom, vi låg ju så avsides.
Ja, men det var avsides verkligen. För när jag var här första gången och körde upp för backen här, sista backen upp mot Bollmo, då trodde jag att jag hade kommit ut i bushen, för att man såg ju inget och det var ju bara skog där.
Det var bara skog, ja.
Och så ner för backen, då började första höghusen att synas. Va? Men upp för backen tänkte jag, var är jag på väg någonstans?
Ja. Men 30 år, var bodde du då? Då hade du skaffat familj då redan?
Ja, det hade jag. Jag hade en dotter då. Två döttrar förresten. Mm. För att den andra föddes 70. Den äldsta född 67. Så att vi var en liten familj som flyttade in här på Ekbacken.
Jaha, ni flyttade hit också?
Ja, just det. I oktober-november 73 flyttade vi in i Ekbacken. I en trea där. Och det var väldigt trevligt.
Ja, och Ekbacken var hyreshus, eller
hur? Ja, det var hyreshus. Ja,
var det Tyresö bostäder också då, eller hette det så?
Det tror jag.
Det var det, ja. Mm.
Och det var ju, det fanns ju lägenheter just då. Och speciellt här ute fanns det ju. Mm. Så att det var ju tur in i stan eller från Täby där jag flyttade. Där var det ganska snålt med både barnomsorg och...
Ja, för den stora bostadsboomen var ju på 60-talet. Det var ju då som miljonprogrammet byggdes.
Just det.
För sen började folk flytta från hyreshusen till, ja, typ till Krusboda när det byggdes.
Ja, just det.
Jaha, så du flyttade hit med hela familjen. Mm. Dina barn fick gå i vilken skola då?
Ja, de började i Bergfoten, den ena, och i Helen, vad började hon? Hon började nog i Krusboda då.
Hade ni flyttat dit då, Helen?
Nej, ja, det hade vi. När hon började hade vi det, just det.
För det var en väldigt stor flytt från Bollmar centrum. När Krusboda byggdes så tror jag att halva min bekantskapskrets, för jag och mina klasskamrater flyttade till Krusboda.
Nej, vi bodde faktiskt på Granbacken också i, om det var ett eller två år.
Ja.
Och den var ju nästan tom då. Alltså.
Ja, precis.
Nian, vi höll till längst ner där mot Dalen, var jättefint.
Ja.
Men sen sneglade vi ju väldigt åt radhusen då i Krusboda. Mm. Då hade de gått upp i pris, så att vi fick betala hela 380 000 tror jag.
Ja, det var mycket då.
Det var väldigt mycket då. Så att min fru jobbade i banken och det var ju tur, annars hade det aldrig gått.
Nej. Det var ju också så ett tag när alla flyttade till just till Krusboda. Att då, vet jag, till exempel på Sjötungan, då fick man betalt för att ta över en lägenhet. För folk lyckas inte sälja.
Jaha, ja, det var en märklig tid det där.
Ja, för det byggdes ju liksom i stötvis.
Ja, just det.
Mm. Hur var det att komma till Bollmora från Vasastan? Vad tyckte ni när ni kom hit?
Nu kom jag ju inte från Vasastan.
Ja, men liksom uppväxt i Vasastan.
Ja, stan. Ja, stadsgrabb var jag ju, eftersom jag hade bott åtminstone 10 år i stan.
Ja.
Och i Vasastan. Nej, det var inte så farligt, därför att det var ju meningen att man skulle ta sig vidare i livet. Va? Ja. Så att jag började ju spana utåt vad som kunde tänkas. Och då handlade det ju mycket om att kombinera med jobb naturligtvis. Sollentuna passade nu därför att medan jag studerade så fick vi lägenhet i Kungshamra, som det hette då. Det var ett stort studentområde som färdigbyggdes 1966. Och då fick vi en lägenhet på 3 rum och ett litet kök. Och det var ju jättebra. Och så jobbet i Sollentuna, så att det passade bra. Och det var inga problem att bo i Bergshamra då. Mm. Det var rätt nära stan ändå. Och dessutom hyfsat nära till Sollentuna. Sen flyttade vi till Täby då ett år. En insatslägenhet där. Som vi köpte och fick sälja billigare än vi köpte det för. Och bara 2 år senare så var den uppe i 5 gånger så mycket pengar.
Ja, men det är så här har det varit. Ja. Men hur var upplevelsen att komma till Bollmora? För du kom hit då,
ja, just det.
1973.
Ja.
Då var det fortfarande, eller då var det redan byggt på, alltså Graningsringen och sånt fanns.
Ja, just det.
Så liksom Bollmora stadskärna fanns. Mm. När jag flyttade hit 64, fast då var jag så liten, då gick ju vi igenom det ena byggnadsområdet efter det andra.
Ja, det.
Då höll ju allting på att byggas.
Ja, ja.
Så det var ju bara grävskopor överallt och grus var man gick. Tyresö var en fungerande kommun när du kom hit 73.
Ja, så upplevde jag det. Det var det absolut.
Mm. Och ett fint nytt kommunalhus.
Fint nytt kommunalhus och ganska fina områden runt omkring. Det var ganska grönt alltså ända in i centrum tycker jag. Ja. Molmaradalen och även ut mot Brevik alltså. Det var ju mycket grönt där. Va?
Och när du då kom till den fritidsförvaltningen. Mm. Kom du till fritidsförvaltningen först? Den var inte ihopslaget med kultur då?
Nej, det var på 90-talet.
Ja. Så det var fritid. Då fanns det ju en väldigt känd Tyresö-profil som hette Kiri Palm.
Ja, just det.
Vad var han för någonting?
Ja, han var anställd av Korpen.
Aha. Ja. Det var han som skötte hela all fritidsverksamhet på den tiden, va?
Ja, då var han anställd av Korpen. Nej, han hade tidigare suttit på fritidskontoret på en tjänst där. Men han trivdes egentligen inte med det jobbet, utan han blev erbjuden sedan ett jobb på Korpen och det var som hand i handsken för honom. Så det var väldigt bra och i och med att han hade suttit på kontor så hade vi ju lite kontakt och det var ju trevligt.
Ja, för 73 eller mitten av 70-talet, då gick jag på högstadiet, då fanns det ju inte mycket, det fanns grott. Och syssla med som ungdom, man kunde gå dit. Det fanns en, vad ska man säga, där parkeringen ligger nu nedanför gamla föräldskolan. Där fanns det liksom, man kunde springa runt. Det fanns ju ingenting liksom egentligen. Nej. Det fanns saker i Trollbäcken.
Mm. Det fanns idrottsplats.
Och det fanns lite tennisbanor. Mm. Fritiden var ju inte så utbyggd då.
Nej. Men det var ju ingenstans egentligen, utan det var ju då det började.
Aha,
nästan
det
överallt. Det var ju det som var så stimulerande. Jag hade ju kollegor i andra kommuner som befann sig precis samma stadion. Aha. Så vi utbytte ju väldigt mycket erfarenheter. Va? Ja. Hur har ni gjort det här? Hur såg ni på det bygget? Och så vidare. Det var jättebra. Men det tog ju fart här i Tyresö då.
Ja.
Men det har gått lite i vågor. Men just då satte igång. Simhallen kom ju 75. Och det var ju en stor sak.
Just det, det var fantastiskt bra.
Mycket bra.
Men också så hade du väldigt mycket att göra med väldigt mycket föreningar, va? Starka föreningar med starka människor.
Ja, absolut.
Ja, för det är roligt. Första gången jag träffade dig, jag engagerade mig politiskt i början av 90-talet. Och då som början när man är någorlunda ung, då hamnar man som suppleant i kultur- och fritidsnämnden. Man blir upplärd där. För att det är liksom, och då är det inte så mycket politik, därför finns det inte så mycket röda och blåa frågor egentligen. Alla tycker egentligen lika. Och då hade du eller någon annan infört att mötena var ute på, vi träffades på simhallen, på ishallen, nere vid ridskolan eller Alby. Vi åkte runt på alla de där.
Ja,
och så fick alla föreningar presentera sina verksamheter.
Ja.
Och det var helt fascinerande att höra vilket engagemang det fanns. Jag blev ju jätteimponerad av alla de här eldsjälarna vi hade i kommunen.
Mm. Ja, jag med. Så att, det var ju därför jag tyckte det var viktigt att träffa de här eldsjälarna. Se till att de och så fick sin support, liksom sin stimulans, och att man sammanförde de som gjorde jobbet med de som beslutade.
Ja,
så att säga.
Ja. Hur länge var du chef för förvaltningen?
Ja, det är till 2007 alltså. Så att,
du var egentligen chef under hela din period?
Ja. Nej, ja, från 80 alltså.
Ja, men då innan var du bara fritidschef då, eller? Var du chef?
Nej, fritidschef då från 80 till mitten av 90-talet.
Okay.
Då man slog ihop kulturen och fritiden.
Just det.
Och då blev det två förvaltningar igen.
Mm. Det jag hört av de som ska, eller som tycker till om Tyresö, att den här kultur och fritid, att fritiden vann.
Ja, det. Ja, men det hade den gjort innan också.
Ja.
Det är nog sant. Alltså det satsades ju mer per hur man nu än räknar på fritid och idrott än på kultur, det kan man säga.
Och det som är fascinerande tycker jag, när jag tittar på lite en befolkningsutveckling. Så på 60-talet i början där så var vi ungefär, när jag kom hit, då var vi ungefär 5 500 invånare. 1970 så hade det ökat till 27 000, alltså på 10 år. Så var det alltså en enorm ökning. Och var 50 invånare var under 6 år. 40% var under 20. Och det var bara 2% som var över 65 år. Det vill säga man såg inte en gamling i den här kommunen då. Och vi var landets barnrikaste kommun och det föddes ungefär 600 ungar varje år. Så att ni var ju tvungna att titta på någonting för de här ungarna i det ökända Bollmora.
Ja, det är alldeles riktigt. Alltså, det var ju samtidigt väldigt mycket aktiva föräldrar då. Va?
Just det.
Och det var ju det som var tur. Och de flesta kom ju utifrån, va? Och sökte sig alltså sitt liv här ute. Och var beredda att ställa upp för det.
Ja.
Och det märktes. Mm. Det var väldigt många aktiva föräldrar och invånare överhuvudtaget som förstod att den här kommunen, den är ny och den ska vi utveckla.
Ja, för att det var ju också någonting, tycker jag, fascinerande. När jag flyttade hit 64, då var jag 7 år på Björkbacken. Det var ju 2 limpor som låg bredvid varandra med 6 portar. Och i varje port var det 6 lägenheter. Och varje lägenhet var det ungar. Ja. Så, och när man då kom hem från skolan, ut och lek, sa de. Så vi var ju 40-50 ungar per gård på Björkbacken.
Ja,
och vi skulle göra saker. Så föräldrarna hittade på att vi skulle spela brännboll, spela fotboll. Vi skulle göra grejer. För de ville ju inte bara att vi skulle hänga.
Nej.
Så det fanns ju också ett tryck att aktivera oss barn.
Ja.
Och sen tycker jag också att mina föräldrar var ju då, eller vi skulle spela tennis. Jag var inte speciellt duktig på tennis. Min syster blev ett tennisstjärna. Ja. Men föräldrarna umgicks ju i tennisklubben, så jag kommer ihåg alla de där festerna.
Ja, just det.
Därför det var ju också en del av det sociala kittet. Mm. Man hade ju liksom inga förutfattade meningar om sina grannar, för alla var ju nyinflyttade från hela Sverige.
Precis.
Ja.
Nej, det var en speciell tid.
Ja, en nybyggaranda.
Nybyggaranda, precis.
Ja.
Och så var det också i kommunförvaltningen. Vi kände ju också att vi var lite av nybyggare.
Och ni var ett antal fantastiska, duktiga topptjänstemän, skulle jag vilja säga.
Ja,
men ni var ju ett gäng.
Ja, beror på vad man jämför med. Men vi samarbetade väldigt bra, det gjorde vi.
För jag lärde känna Thomas Berglund inom skolan som själv hade jobbat som lärare på Nyboda och sen blivit studierektor och sen blivit förvaltningschef.
Mm.
Det var ju många av de här som hade jobbat länge i kommunen och kunde sina verksamheter.
Ja, just det.
Mm. För det tycker jag fattas lite grann ibland idag, att man byter jobb så ofta. Så att det blir väldigt mycket nya människor.
Ja, byter jobb och sen är det ju fler beslutsnivåer idag. Va?
Ja.
Ibland vet man inte riktigt vem som är ansvarig och det är rätt så många ansvarsområden nu.
Ja.
Det fanns inte så många på den tiden.
Nej.
Då visste man att vem man skulle prata med och så vidare.
Vilka föreningar var du själv aktiv i?
Ja, jag var nog mest aktiv. Först var det ju i Tyresö IF, men det var faktiskt också som spelare. Så att,
vad spelar
du? Jag tror jag har gjort 2 eller 3 A-lagsmatcher där. Men sen så...
I fotboll?
Nej, i handboll.
I handboll?
Ja, just det.
Alltså Tyresö IF hade... Det hette så då?
Ja, Tyresö IF handboll, ja just det.
Aha, okay.
Sen var jag med och bildade Tyresö gymnastiken.
Gjorde du?
Ja.
Hur kom det sig?
Ja, jag träffade Maud, kommer inte ihåg vad hon heter i efternamn, som var den stora, stora eldsjälen där och drivande gymnastiklärare och duktig gymnastik. Tyckte att den här kommunen måste ha en gymnastikförening.
Mm-hmm.
Och det fanns så mycket barn så det var inga problem alls att få deltagare. De stod i kö. Och jag hjälpte till då helt enkelt i själva initialskedet där. Men sen, jag kan inte vara aktiv i en styrelse tyckte jag då.
Och sen samtidigt sitta in, då blir man nästan lite...
Och sitta som chef för föreningsstöd och annat. Va? Så att då valde jag att tacka för mig mot alla de styrelseerbjudanden man kunde få och av den ganska sunda anledningen då.
Mm. Ja, för det blir en slags jävsituation då.
Ja, just det. Ja. Det kunde ändå talas om det här med gymnastiken och så vidare. Men jag brukar säga att jag kom längst till vice ordförande i festkommittén. Där,
så att, Men Hasse Strandell, jag känner ju dig numera. Efter att fortsätta i en action som förvaltningschef så ordnade fantastiskt trevliga fester också.
Ja.
För kommunpersonalen och fritidspolitiker och andra. Ja. Det var ju väldigt, alla hade trevligt. Nu känner jag det på senaste år som en väldigt, vad ska man säga, entusiastisk båtägare. och sittande i styrelsen för Trollbäckens båtsällskap.
Ja, just det.
Som ständig sekreterare.
Ja, det har blivit för mycket ständig, så att nu avgår jag i år då. Och då har jag gjort 12 år, så att det får ju absolut räcka. Men det är ju en fantastisk förening, så det har inte varit några större svårigheter.
Nej. Och du har haft en väldigt trevlig båt. Vad heter din båt?
Ja, jag har haft flera då, men den första jag hade, det var en riktigt stor baddare som krävde omåttligt med arbete, för det var en plastad träbåt som då inte höll riktigt och som man fick plasta om.
Oj.
Och sen var den 11 meter lång, innehöll både trä utanpå och inuti, som skulle ses över varje år och så vidare. Så att det var ett väldigt jobb, men kul naturligt, för där upplevde man att man verkligen åkte båt. Sen skaffade jag då en lite mer behändig, kompakt plastbåt på 9 meter.
Och är det den du haft senast då, när jag sett dig?
Ja, just det. Och den är ju väldigt praktisk och bra.
Ja. Och där tar du med dina barnbarn?
Allihopa.
Allihopa, jag ser dig.
Ja, jag har varit ute med allihopa och det är väldigt tacksamt, för där finns det både förkabin och akterkabin och mittsektion och en soldäck.
Ja, just det. Hur stor är din familj?
Ja, de är ju tre stycken då, två tjejer och en kille, och sen
är det barnbarnen alltså?
Du
har två döttrar och en pojke.
Ja. Barnbarnen är ju, det är ju två stycken på vardera sidan där av tjejerna. Äldsta Martina har två tjejer och yngre Helen har två grabbar.
Ja.
Och sen har jag då yngsta killen som försvann till Japan.
Oj.
Han är bosatt i Japan sedan 20 år tillbaka.
Det är lite långt.
Ja, visst. Oh, ja. Och han har nästan två familjer. Men han har en familj nu. Nummer två alltså.
Aha, okay. Så du har ett helt gäng barnbarn där också?
Ja, där är det barnbarn och dessutom bonusbarn då.
Kan du prata med dem?
Nej, det kan jag inte. Vi pratar engelska och sen försöker han ju lära åtminstone de första barnen svenska. Så att de förstod rätt hyggligt ett tag.
Ja.
Men det är ju inte lätt att ta sig fram och tillbaka.
Nej,
alltså.
inte nu heller.
Nej, nu är det omöjligt.
Nu är det omöjligt, ja. Så du är van att sitta framför en skärm?
Ja, precis. Det har hänt nu sedan några år tillbaks.
Ja. Men det här, ditt båtliv, du är duktig också. Vi som också håller på att fixa med vår båt, vi har ju sett dig springa ner till båten. måla, springa tillbaka.
Ja, just det.
Och sen ser man dig komma med hela gänget, så åker ni ut.
Ja, springa gjorde jag nog, därför att det var väl närmast till kontoret då, kan jag tänka mig. Men nu har jag mycket mer tid, så att nu behöver jag inte rusa så mycket. Men det gäller ju att hålla efter alltså. Ja, det är ju halva båtlivet, det är att hålla efter båten.
Ja.
Så är det. Annars så, de chanserar väldigt snabbt.
Ja. Är du med i fler föreningar nu än båtklubben?
Nej, ja, jag klev in i Tyresö handboll då igen när jag slutade. Och där var jag väl ett par år. Och,
det går väl ganska bra för dem också, va?
Det går jättebra för dem. Ja. De slogs ju ihop, damer och herrar, och det var ett väldigt lyckokast. Alltså, det blir ju en stor klubb med bra resurser och stort engagemang.
De brukar vara med här på radion. Vi har ju numera en sportreporter i Niklas Wennergren. Niklas. Och Bejbom heter ju både en aktiv i TBS och hans son då aktiv inom handbollen.
Ja, han är tränare.
Mm. Så att han brukar vara med här på Tyresö radion.
Mm.
Ja. Mm. Fast då kör de ofta direktsändningar, så då finns det ingenting att lyssna med på nätterna.
Nej,
det är synd. Bor du kvar i Krusboda?
Nej, alltså vi flyttade därifrån till Kärnstigen då i Strand, därför att mina goda kontakter med förvaltningschefen på skolan, Bjärgård, Bosse Bjärgård, hade ju sitt föräldrahem där.
Ja.
Och det stod tomt faktiskt.
Ja.
Och jag sa väl att någon gång ska vi väl flytta från Krusboda. Och då sa han, ja men flytta till vårt hus då.
Jaha.
Ja, så hur ska det gå? Ja, det står tomt, men det kan du ta. behöver inte bli så himla dyrt.
Mm.
Och det blev det inte heller, så vi flyttade dit. Och bodde faktiskt där i, det var nog 2 år. Och därefter flyttade vi då lite längre bort på Tjärnstigen till de här 2 små timmerhusen som ligger precis ovanför Tjärnen där.
Jaha,
och där heter Tjärnstigen.
Jaha, där bor du kvar?
Ja.
Och trivs bra?
Ja, jättebra.
Ja, vad trevligt. Mm. Det här är vårt första program nu, Hasse Strandell. Vi ska ju, du och jag, försöka ta oss igenom lite grann av Tyresös historia när det gäller kultur och fritid. För det finns ju väldigt mycket om den, i och med att 1973, det var då det mesta började. Innan 1973 så tror jag det enda som var ordentligt var Trollbäckens IP som fanns. Mm. Och någon liten isbana där.
Ja, så var det. Det var ju centrum i kommunen då.
Så det var centrum i kommunen före, då. Mm.
Ja, före Bollmora då.
Ja, och det var Hanvikens SK.
Ja, som var stora.
Ja, och det var, det hette Kumlapojkarna från början, tror jag.
Ja, det kanske jag gjorde.
Ja, så vi ska fortsätta, du och jag, när vi har grävt i våra papper så att vi har ordning på alla namn och alla årtal, för det är inte lätt.
Nej.
Ja, och vi kanske kan bjuda hit en och annan sån här eldsjäl som just också det kan berätta lite mer,
det tycker jag.
Mm. Mm. Tack så hemskt mycket för att du kom hit, Hans Strandell.
Tack själv.
Jag som har intervjuat Hasse, säger man Hasse eller Hans?
Ja, det är lite olika, men mest Hasse.
Ja, men då säger jag. Tack så mycket, Hasse. Jag som har intervjuat dig heter alltså Ann Sandin Lindgren och ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4.